Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Då är ni hjärtligt välkomna till podcast.
Det var podcast.
Kaster.
Då är ni hjärtligt välkomna till podcastversionen av Dilemma. Vi har ju en fantastiskt sprudlande problempatrull här idag. Igen, som alltid. En trivsam trio i form av en panel bestående av Henrik Fexeus på min högra flank. Mentalist, tankeläsare, välkommen hit.
Tack så mycket.
Idag är klädd en kortärmad skjorta som du har gjort ännu kortare genom att kavla upp de här ärmarna så att dina biceps kommer fram.
Jo, just det.
Det tackar vi därför.
Tack för att du såg dem.
Josefin Crawford, podcaststjärna som har podden ihop med Josefin. Och så är du också programledare för Mixkrysset som går 11-13.
Precis, på söndagar.
Söndagar, ja.
På söndagar.
Yes, boss. Och bredvid...
Och, ja, nej, och, förlåt. Eller ska jag säga det? Säg jo, det ska jag. Jag är på den nya stationen också, Svensk Pop, som är en systerstation till oss.
Som bara spelar svensk musik?
Ja, med svenska artister.
Ah.
Stämmer.
Svensk musik med svenska artister. Alltså inte indonesiska artister som sjunger på svenska, utan det är enbart svenska som sjunger
ja,
på svenska.
Svenska.
Vilka
artister,
andra sjunger på svenska om det är svensk...
Va?
Vilka andra sjunger på svenska om det inte är svenska artister? Eller det går att de behöver inte sjunga på svenska alltså. Ja, det är jag som är dum i huvudet.
Ja, alltså de flesta som sjunger på svenska är ju svenska.
Ja, precis. Ja, det är det jag tänkte på. Men det alltså det finns oftast... även svenska artister som sjunger på engelska såklart.
Ja.
Och ni spelar dem också.
Roxette och Dr. Alban.
Ja, fast bara svenska låtar. Bara på svenska.
Alltså, men då hade jag rätt i alla fall.
Ja, det är bara på svenska. Bara på svenska. Inte engelska låtar.
Nej. Vad tjafsar vi om då?
Ja, jag vet inte vad vi håller på med.
Det här ämnet ska vi inte lämna för tidigt.
Jag vill bara säga att vi har startat en ny radiostation och att du kan lyssna på den.
Okay,
och att jag är på den.
Tänk att Jossan alltid ska bre ut sig.
Okej, jag ska hålla käften.
Det är som Henriks biceps som brer ut sig.
Över hela studion. Tobias Persson, din fina stämma hörde vi just där. Välkommen hit.
Tack ska du ha.
Ståuppkomiker och artist. Eller ståuppkomiker räcker väl. Författare kan man säga också.
Ja, estradör.
Estradör.
Oh, vad är man då?
Vad är det?
Jag tror det är ett pretentiöst ord för talare, tror jag. Jag är inte estradör, det vill säga jag ligger med er efteråt. Så tror jag att det är.
Lite för innan.
Lite för innan som en ståuppkomiker.
Ja, precis. Ah, okay. Exakt.
Du har något på gång också här nu i sommar, och något som heter Västkusteffekten.
Ja, en liten sommarståuppturné med Micke Tornving och Johan Bylund och Anna Blomberg.
Och var ska ni uppträda?
Vi ska till, vad heter det, Hamburgsund, juli, och Falkenberg och lite andra städer. Båstad, Göteborg.
Trevligt.
Trevligt. Och jag har mina ärmar nedkavlade för att jag har mina biceps...
Lämnat dem hemma.
Lämnat dem hemma för många år sedan. Ja. Ett statement.
Men hörni, vi ska göra lite annorlunda idag. Jag tänkte fråga er om dilemma som kommer från er faktiskt. Vad ni har haft för dilemma den här veckan. Och jag tänkte att jag skulle börja med Henrik Fexeus. Har du haft något dilemma som du har gått och funderat på?
Jag har faktiskt det under veckan. Dubbeldilemma. Det hände två gånger. En gång, två gånger dilemma. Och jag har ju två jobb, jag har många jobb, men två jobb, det är så att jag föreläser och det är så att jag skriver böcker. Och därför när jag föreläser så gillar jag att åka tåg, för då kan jag skriva på tågen. Därför flyger jag inte så mycket. Problemet är att när man åker tåg till ett jobb så har jag märkt att man kommer ju aldrig någonsin fram när man ska. Så nu har jag insett, nu måste jag välja antingen då åka tåg och kunna jobba på tåget, men riskera att inte komma fram till det jobbet som jag åker tåg till. Eller kanske ta flyget till jobbet jag ska till, komma fram till det, men då inte kunna jobba på vägen.
Så varför kan man inte jobba på ett flyg?
Det är för kort. Det är 45 minuter istället för 3 timmar.
Hinner knappt upp laptopen.
Nej, så mitt dilemma är ju vilken av de här yrkesutövningarna nu jag ska välja. För jag har märkt att de är oförenliga med tågtrafiken i Sverige. Eftersom den alltid är sen.
Okej. Crawford, vad säger du?
Jag tycker det är ganska självklart vad du ska göra. Du ska ju ta tåget. För då hinner du jobba. Och sen är det ju ändå inte ditt fel att du inte kommer fram.
Nej, men det kan förhindra att han kommer inte fram till jobbet i tid.
Nej, det är jätteskönt. Slippa jobba.
Man får inget betalt.
Jag får inget betalt. Mest sura människor.
Men kan man inte bara skjuta upp det lite? Kan de inte vara lite sköna? Liksom, shit, det är ändå Fexeus, the big star from Stockholm som kommer.
Okej.
Det är så du jobbar. Så jobbar du. Jossan drar kändiskortet.
Ja, Tobias Persson, folk kommer alltid sent.
Vad är din analys?
Jag tror du ska försöka... Du ska inte släppa författarskapet, men försök att kanske använda diktafon på flyget. Kan det vara någonting? Att du istället pratar in, att du bara byter metod. Du låter idéerna flöda.
Det är bra, men då måste jag ha ett eget flyg så det inte sitter andra människor på det.
Det spelar väl ingen roll om de lyssnar på vad du säger.
Jo.
Du träffar inte dem igen.
Men
Vad är det hemligheter som du...
Ja, men fruktansvärt irriterande att sitta bredvid Fexeus när han bara...
Är det irriterande att prata och inte ha en diktafon?
Du ringer mig, du blir nästa. Man ganska rädd att tänka att han ska ta planet i kapningen.
Verkligen. Men om du har en diktafon så är det bara lite spännande.
Ja, men det är
kontaktsökande
bra.
Också.
Ja, och beklämmande. Men jag ska prova det.
Eller om du bokar tåg alltså mycket tidigare och sen när du väl kommer fram...
Men du, det spelar ingen roll. Alltså, jag skulle nu göra live-tv i Göteborg och det tog 6 timmar ner. Det ska ta 3 timmar. Mm. Det roliga var att alla gästerna till hela programmet satt på det tåget. Va? Så det blev ett väldigt tomt program. Sen tog det 5 timmar hem igen. Så det spelar ingen roll hur tid man bokar.
Det kommer... Men du skrev ett mästerverk.
Ja, ja, absolut.
Om SJ.
Du skrev en helt ny show.
Nej, jag skrev erotiska noveller. Det är min nya... Vad sa du?
Ja, men jag tänker, fick du inte en skön hotellnatt i Göteborg?
Nej.
I alla fall?
Nej,
det var bara vända och åka hem då.
Ja.
Aha. Är det någon det är av Tobias och Josefins råd här som du kan ta till?
Diktafonen tar jag till mig.
Diktafonen tar du till dig. Okay. Då går vi till Josefin Crafoord. Vad har du för dilemma?
Ja,
har du haft
jag har ett litet dilemma faktiskt. Det är ju så här. Ni vet ju att min kära, underbara, älskade hund gick bort för inte så länge sedan. Lilla Anneli, en liten chihuahua. Och nu har jag och min son pratat om att vi måste ju ha några djur. Och så har vi... tänkt att det är svårt att skaffa en chihuahua igen eller en hund igen kanske till och med, för vi kommer bara jämföra med Anneli, så kanske ska liksom bara bredda oss. Och så har vi tittat på så här lite katter, och eftersom Charlie är lite allergisk, lite smått bara, så har vi kollat på en kattras som heter någonting Rex, jätterolig, gullig, liten sak. Och tänkt att men det där kanske kan vara något. Så pratar vi med min mamma som föder upp hundar och är en dog lady in i märgen. Och då säger hon så här: jaha, om du skaffar katt, då kan vi aldrig ses.
Varför det?
Jag bara, nej, men vi kan ju inte ses på landet tillsammans, för det kommer inte gå, och vi kommer inte kunna ses hos dig och ingenting. För att hon är liksom ett med hundarna, hon har hundarna med sig alltid, och hon har greyhound, kapplöpningshundar som
det funkar
då,
inte ihop med katt då.
Äter upp, de jagar, de dödar helt enkelt.
Det är deras mat, helt enkelt.
Ja, det är det de är tränade till. Och. Mm. Så att, och då blev jag lite så här, men vänta nu, måste du ha med dig hundarna överallt? Och så. Samtidigt så vet jag att det här är min mammas största passion, och jag respekterar det. Jag tycker det är fantastiskt att hon håller på med det där på ett sätt, samtidigt som det stör mig något otroligt.
Ska du låta din mamma styra ditt val helt enkelt? Är det det som är problemet?
Exakt, det är det som är frågan.
Okej. Vad säger Henrik Cees?
Ja, alltså jag tycker att det här låter som att din mamma måste välja om hon vill umgås med sina greyhounds eller med dig.
Själv. Det har hon redan valt.
Jag tror hon valt det.
Ja, och det är ju väldigt,
beklagligt
då. Men det är ju ingenting du kan göra så mycket. Du ska ju inte styra ditt liv efter att hon ska ha med sig sina hundar. Sover hon med dem också? Går hon och bajsar med dem?
Ja, liksom gör, ja,
men det här är inte sunt.
Nej.
Din mamma måste ju på någon form av avvänjning. Och så får du säga det. Men mamma, nu är det så här, vi kommer ha katt. Vi tycker jättemycket om att ses, men du kanske ska lämna dina hundar hemma då.
Mm.
Och så kan ni göra samma sak. När ni går hem till henne, då tar inte ni med er katt, eller hur?
Nej, precis.
Då är det ju bara kutym att hon inte gör likadant när hon kommer till er.
Nej, det ligger något i det.
Vad säger Tobias då?
Jag måste vara tråkig att hålla med Henrik. Det känns som att hon reagerar. Hon har väldigt skarp röst, hörde jag också. Pratar hon verkligen så?
Då kan vi aldrig ses! När hon
det var din känsla för din mamma som
var fram i rösten. Faktiskt, när det hettar till. Om hon ska fickparkera till exempel, då är det samma sak. Nej, men det här går ju inte!
Okay.
Ah,
nej, men du verkar som att hon är lite korttänkt då, alltså. Att hon är lite impulsiv bara. Att hon kanske måste sova på saken, och så kanske det lugnar ner sig.
Ja, men
hon vänjer sig vid din katt.
Min mamma är väldigt mycket my way or the highway. Och det är på gott och ont. För ofta är hennes highway ganska bra. Men,
men om ni går på restaurang ihop, eller bio, eller en film. Hon har inte med sig hunden in på bio. Eller kan ni aldrig umgås utan djur?
Alltså det går ju, men nu har hon börjat mer och mer sakta liksom förstå och respektera, också med tanke på Charlies allergi. Men helst skulle hon nog vilja ha hund med sig exakt överallt, precis hela tiden.
Vad är din första instinkt, Jossan, i detta? vad skulle du helst vilja göra? Eller skaffa katt och så?
Ja, men det här var ju en tanke, det var ju en rolig idé. Men sen när hon sa så där, då blev jag lite så här... Ja, då dog det roliga lite, för jag vill ju hänga med min mamma. Jag tycker jättemycket om min mamma, och jag vill vara med henne, och jag vill framförallt att hon ska träffa Charlie och så vidare. Och så att det blev lite sådär, ja, det kändes lite trist, samtidigt som jag blir provocerad och känner att liksom, vad fan är det här?
Katt eller inte? Vad säger du?
Katt, precis. Absolut.
Katt, absolut. Gå mot mamman. Vad säger Tobias?
Skaffa till ett katt-harem. Och liksom, och,
du säger?
Ja.
Bli en katt-lady.
Ja, jag tycker också. Catfight.
Mitt och Tobias dilemma drar vi igång nästa podcast. Men nu är det dags för lyssnarnas problem. Först ut är Matilda, hejsan dilemmapanelen. Jag köpte nyligen ett par nya solglasögon. Det var en dyrare modell och självklart försvann de efter någon vecka bara. Nu dök min kompis upp med exakt likadana glasögon förra helgen. Han påstod att han hade köpt dem. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har inga bevis för att han har snott mina brillor, men det hela är ju väldigt misstänkt. Jag vet inte vad jag ska göra. Kan jag kräva att min kompis ska visa mig kvitto på sina glasögon trots att det antagligen kommer att bli bråk och dålig stämning mellan oss, undrar Matilda. Jag vill ha lite korta svar här. Vad säger Henrik Fexeus? Konfrontera vem?
Nej, alltså det har ju gått flera veckor här mellan. Jag tycker att det är inte... Hon har väldigt lite på fötterna här. Om det inte är så att de här glasögonen ser extremt speciella ut och gjorde 5 exemplar. Men annars är det väldigt svårt att...
Konfrontera inte vännen, säger Henrik. Vad säger Josefin Kraffer?
Sånt här är ju väldigt, väldigt jobbigt när man känner något på sig. Men jag är också lite inne på det. Om inte solglasögonen är helt unika på något vis, så går det ju inte att bevisa. Man kan inte hålla på och kräva kvitto och så. Men däremot så kan man ju ha lite extra koll på hur han verkar, om han verkar nervös när man pratar om solglasögonen.
För ta en på sig glasögonen. Vad säger du, Tobias?
Gillar en fälla.
Okej.
Okay. Det kan man göra. För att, liksom, att man kan råka lämna kvar andra saker som laptopar och sånt i demens lägenhet och sen gå ut på en promenad. Alltså, för att kolla vad som försvinner.
Om han är sugen på mer.
Ja, det kan man göra. Det tycker jag är lite spännande.
En laptop är ett stort steg från bakom brillor.
Ja, det beror på om det var Elvis brillor eller vilka.
Det är ganska iskallt. Om man har snott brillorna har de på sig med sin bästa kompis. Så är det ganska iskallt om man har snott dem och sen hävdat att då blir man ju rädd.
Jag blir nästan imponerad. Det är ju en psykopat. Så.
Ja, men det är ju det. Det blir ju det. Det blir nästan det. Henrik, du tycker inte man ska konfrontera honom. Och varför inte då? Vad kan hända?
Nej, men,
om han är oskyldig kan väl bara visa kvittot och garva bort.
Fast grejen är att det är ett sånt totalt förtroendebrott mellan två vänner ju. Sådana där hade jag också för 2 månader sedan och de försvann. Jag tror du har snott mina, får se ditt kvitto. Alltså, det är ju galen människa som säger så.
Om det inte är väldigt specifika glasögon.
Precis, det är det jag menar. Om det inte finns fog för det. Men vad lustigt, det där klistermärket som sitter på dina. Det klistermärket har jag ritat. Hur hamnade det på dina glasögon? Spännande.
Mitt namn som står där. Vad säger Jossan?
Nej, jag sitter och tänker på en gång för väldigt, väldigt länge sedan så gjorde jag en plåtning. Och till den här plåtningen tog jag med mig ett par skor. Och de där skorna försvann, mystiskt nog. Och då hörde jag av mig till studion och runt hit och dit. Och så även en stylist som också hade tagit dit jättemycket kläder och så. Och ingen hade sett mina skor överhuvudtaget. Och sen en eller 2-3 veckor senare kanske det, så träffas vi, jag och den här stylisten, på ICA. Och hon har på sig mina skor.
Det är dina skor?
Ja,
det är
alltså, nej, men det är ju det. Jag kan ju inte vara 100-100. Men det var ganska speciella skor och de försvann när hon var med. Alltså det blir ju en situation. Det går inte att göra. Det enda jag gjorde, det var att jag tittade på skorna och sa, oh, snygga skor.
Vad är din första invärtes reaktion och känsla för detta? Vi har varit med din liknande nämligen.
Jag kan...
Klösa ut ögonen. Stora,
nej, alltså man blir mest bara chockad och lite beklämd också när det handlar om vuxna människor. För som jag sa innan låten där, att när jag var liten till exempel, då kunde det hända att dels snodde jag själv saker från kompisar och kanske kompisar från mig också. Men då handlade det liksom om ett litet,
men då har man inte på sig
eller ett luktsuddgum eller så. Men liksom ett par Sproilans nya dojer.
Det är principen.
Nej, men det kändes, man blir ju frustrerad och samtidigt så tänker man, men gud, kan det vara, kan en, nej, det kanske är jag. Så man vill att man ska ha fel, fast man känner i magen att man vet vad som har hänt.
Du börjar sträcka upp handen.
Nej, men kan inte den här personen, brevskrivaren, gå ett varv till, att när den här personen som nu har glasögonen går på toa, ta tillbaka glasögonen, gå hem och sen 2 dagar senare, hej, ha på dem som ingenting har hänt.
Jag förstår.
Och se, bara få kolla hur...
Ja, och bara, jag hittar mina.
Jag hittar mina, precis.
Det är ju skitbra.
Det är som mindfuck. Det är ju...
Ja, det är verkligen en mindfuck. Mm. Alltså. Men om han då hittar sina egna sen...
Och jag hittar dina också.
Jag hittar dina också.
Så har de bytt glasögon. Ja. Det är ganska vackert. Ja.
Det tycker jag.
Alltså, det var ett innovativt förslag. Jag vill ha ett kort här. Borde Matilda kräva att få se kvitto för hennes kompis glasögon?
Nej.
Nej, Jossan. Ja eller nej?
Tyvärr tycker jag inte det, i och med att det är en kompis.
Tobias.
Om hon inte fejkar intresse, så här, vad kostar de? Va? Var de så billiga? Jag måste få kolla på kvittot. Mm. Fejkad anledning.
Tack. Här är ett brev ifrån Ella. Hej, Dilemma-panelen. Jag heter Ella. Jag är 21 år och har sedan 2 år insett att jag är asexuell. Det vill säga att jag helt och hållet saknar sexdrift. Jag har berättat det här för mina närmaste. Min mamma hade svårt att förstå vad det innebär att vara asexuell, och jag märker att hon inte tror på mig. Min mormor är mer accepterande, men hon verkar inte heller förstå vad det innebär att vara asexuell. Min familj är inte så bra på att lyssna på varandra, och vi pratar inte så ofta om privata saker. Mamma kom ofta med kommentarer om att jag borde gå med i dejtingsidor och försöka träffa fler män. Jag undrar om jag borde kämpa mer för att få dem att förstå, till exempel genom att visa artiklar och liknande saker. Samtidigt så vill jag inte tvinga på dem det här. Så jag undrar, borde jag lägga ner mer energi på att få mina närmaste att förstå vad det innebär att vara asexuell? Eller ska jag bara leva vidare med mitt asexuella liv? Undrar Ella. Vad säger Josefin Crafoord?
Ja, men ja, det är väl bara att leva vidare med det. Jag förstår inte riktigt varför hon måste på något vis övertyga mamma och mormor och familj om det. Alltså, det här är väl någonting som i så fall ska vara mellan henne och hennes eventuella framtida partner. Det är väl där i så fall som det ska diskuteras. Men det finns ju
men det, hon avviker ju, och hon, och det stör väl henne på något sätt. Hon vill ha någon slags förståelse av sig själv och förstå sig själv.
Ja, men, men det där vet jag, det finns flera som är såna. Mm. Och det finns såna, ja, föreningar eller
asexuella klubbar,
vad det nu kan kallas. Ja, det gör
as.
Det.
As. Där, nej, ak blir det väl.
Ja, det blir ju as, säger du. Så freudianskt. Men,
nej, men asexuell.
Ja, jag förstår vad du menar. Mm. Men, nej, men jag tycker inte att det är, behöver vara... Jag menar, märker hon att det liksom kittlar till plötsligt, då är det väl bara att tacka och ta emot. Men gör inte det, så gör inte det. Hon ska ju inte liksom gå emot sin känsla. Men det är, hålla på med familj och så, det förstår jag inte. Det här är ju hennes privat, alltså det är något privat.
Henrik Fixeus, vad säger du?
Jag kan ju på ett sätt förstå att hon vill bli förstådd av sina närmsta. Men samtidigt så är jag också inne på Josefins linje här, att det här handlar ju om hennes egen självbild, och den borde kunna vara starkare än så. Vi går alla omkring och bär på saker som vi tycker att ingen annan fattar om oss. Och någonstans så får man, alltså så här, hon kan ju skapa sin egen identitet oavsett vad de runt omkring henne tycker och tänker. Hon tycker nog att, är det jätteviktigt för henne vad andra vet om henne och tycker och tänker om henne, ja, då får hon väl lägga på ett kol i det här då. Men om det inte är så viktigt för henne, så kanske hon ska chilla lite i det.
Hon ska inte prata med någon, kanske någon psykolog och sådär. Vad det kan bero på, om hon är bekymrad. Hon har ändå skrivit hit, menar jag.
Ja. Men är hon bekymrad för att hon är asexuell, eller är hon bekymrad för att folk inte förstår henne?
Ja, det var väl det senare.
Men hon vill ju bli förstådd. Och det måste ju bottna i någon slags...
Jo, men hon vill inte att hennes mamma ska tjata om dejter och så vidare. Nej. Men det är sånt mammor gör. Det är bara... ja.
Vad säger Tobias Persson?
Dels vill jag säga, alltså, det är märkligt att hon känner behov av att... Alltså, det är som att hon har sagt att jag ska gå med i ISIS. Ni måste förstå varför. Det är ju hennes privatliv. Redovisningsplikten är så märklig här. Nummer två.
Fast det är inte riktigt som att gå med i ISIS.
Om man går med i ISIS, det är väl minst. Det kan man inte säga. Alltså, ju...
Jo, men Tobias menar att går man med i ISIS, då vill man tala om det för alla. Att det här, nu har hittat sanningen.
Exakt. Men, det här, varför ska de, alltså, men har jag missat någonting här? Eller man är... har fortfarande relationer fast man är asexuell.
Ja. Man kan träffa någon som annan.
Ja, så jag förstår inte ens problem. Om hon är ihop med en man eller kvinna och har en relation, varför måste släkten veta hur ofta de ligger eller inte ligger? Alltså, det är det jag inte förstår.
Nej.
Så det är bara att säga, jag är ihop med Kalle eller med Gunilla här, och vi har inga planer på att skaffa barn, så att pressa inte oss. Det tar 2 minuter att göra det samtalet. Jag förstår inte att du har fortfarande relationer med människor och bor ihop. Varför måste de veta om du inte har sex?
Jag har en inflikning här. Alltså, kan man vara sexuell? Alltså, jag känner någonstans att sexualdriften är ju inte bara så att säga själva jökandet och det här, utan det är ju
en biologisk,
det är ju en drivkraft vi har. Det är väl den tredje starkaste drivkraft som finns. Det är väl, först är det väl hunger, och sen är det sömn, och sen är det sexualdriften, om jag förstår det. och den styr, alltså mycket som styrs av sexualdriften. Och kan man då vara helt avsaknad av den rent biologiskt? Går det? Eller är man bara...
Jag tror absolut att det går. Alltså till 110,000%. Dels har jag sett dokumentär, eller hört dokumentär om det på radio faktiskt.
Men är det en omdefiniering av någonting annat är det jag undrar? Eller är det verkligen att
nej, det är bara, men det är väl bara, vadå? Har du aldrig haft en period när du bara känner dig helt så här, att du aldrig, nej det har du ju förstås inte, men att man inte tänker på sex överhuvudtaget eller att man liksom är helt... För jag kan
nej,
ha
men det är väl
perioder.
Klart att det är större delen av tiden som man inte går och tänker på sex.
Men, ja, men då är det ju som, bara som att man är så fast alltid och att man tycker det är obehagligt att ha fysiskt
umgänge. Men du menar ju Anders om det är en biologisk förändring eller en fysiologisk förändring?
Ja, jag menar det. För sexualdriften är det mycket som liksom, alltifrån temperament och sånt där och testosteron.
Så du menar
att kopplat till sexualdriften att det finns alltså, något sånt där? Jag vet inte.
Att man mindre halter av vad det nu är som sänds ut.
Ja, kanske. Ja. Eller om man, ja.
Men jag återkommer till min fråga. Ja. Alltså det här, min fundering. Varför måste någon veta om hon lever med någon eller träffar någon.
Eller inte.
Nej, och sen om de ligger i sänghalmen eller inte. Jag förstår inte ens varför hon ska berätta det för någon.
Håller ni med om Tobias? Hon ska inte berätta det för sin mamma. Eller inte rent försöka.
Hon har ju redan berättat det, men det finns liksom inte så mycket mer att förstå än att det här är ett faktum. Punkt slut.
Punkt slut. Så känner hon helt enkelt.
Ja, hon kan ju fundera lite på hur mycket hennes vänner redovisar sitt sexualliv. Det kanske är det kommer. Alla kanske skryter om det, om hej vill vad de gör. Men hon har ju faktiskt en skyldighet att berätta för någon.
Min poäng är att sexualliv och sexualdrift är två olika saker.
Ja, men det förstår jag.
Det förstår jag. Efter. Ja. Men vi redde inte ut den där sista, tror jag. Men i alla fall så är det själva frågeställningen. Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Josefin Crafoord var det där som gjorde ett otvunget och väldigt spirituellt skrik. Bredvid henne har vi Henrik Fexeus med mentalist och tankeläsare. Han sitter också i panelen och sprider visdomsord. Och sen så längst ut på min vänstra flank har vi Tobias Persson som är stand-up-komiker. Och kommer vi överens om estradör?
Estradör, inte minst.
Vad var nu det?
Det är en man som...
Man går omkring och är lite elegant.
Man har haft frack och ligger med åhörarna efteråt och bjuder pågångsvin.
Han har slokat.
Du ska få se någonting mer som slokar.
En salongsberusad lantgrev.
Jag tror det är en man som är runt 50 som har rest lite för mycket och som måste berätta det för alla.
Usch. Det är nästan det. Ja.
Olof Bokad, jag är estradör. Har ni tid? Här kommer det.
Bruno Vincell.
Låt mig berätta om mitt liv.
Typ. Mm. Ja. Ja, han var väl också estradör.
Han var väl verkligen en estradör, ja, tänker jag, om man nu ska ha ett ansikte så där.
Han var väl inte nykter alltså, alla gånger. Snart är det dags för Olivers dilemma. Han får inte ligga på grund av en mobiltelefon, skriver han.
Mm-hmm. Ja,
och där betar vi av ett gammalt skämt som vi fick se och sa där,
är det så roligt att jag ska upprepa det?
Du hade inte ens hört skämtet, så för dig var det nytt.
För mig var det nytt.
Ja. Du var precis lika begåvad, du kom på skämtet, för att du kanske undvet att hört tidigare.
Ja, så.
Vad var skämtet?
Han kan väl plocka ut den först.
Du ser. Ja. Plats för skratt. Snart kommer hela brevet.
Roligt.
Oliver som har skrivit in till oss. Hejsan, ni är helt underbara. Särskilt du, Josefin.
Nämen, tack älskade Oliver.
Ja.
Eller vad han nu heter.
Han tycker så i alla fall. Jag har varit typ av min tjej ett tag och alla nykära känslor har nyligen lagt sig. Men jag älskar henne väldigt mycket fortfarande. Det jobbiga är att jag numera blir kockblockad av mobilspel och pussel. Jag är väldigt kroppslig av mig och gillar beröring. Problemet är att det alltid är jag som rör henne och tar initiativ till sex. Jag har prövat att ta mindre initiativ, men då blir hon bara irriterad och frågar om jag mår bra eller om jag är arg. Oftast säger hon mitt uppe i Candy Crush eller något annat mobilspel och då blir hon irriterad om jag stör henne. Om det ska bli något så måste jag hinna få henne upphetsad under de 20 sekunder som hon går från badrummet till sängen på kvällen. Om jag lyckas få henne på humör under dessa sekunder och detta sällsynta fenomen, alltså sex, inträffar, så måste hon komma först. Vilket betyder att jag får jobba mycket med händerna eller gå ner och köra så här gruvpasset.
Det var det mest.
Innan det blir min tur. Ibland känner jag att hon kräver lite väl mycket prinsessbehandling och att hon är lite egoistisk. Samtidigt så älskar jag ju henne väldigt mycket. Jag vet inte vad jag ska göra nu. Tycker ni att jag borde göra slut eller bara, är jag bara den där klängiga killen som förväntar mig för mycket? Jag vill ha korta svar här. Vad säger Tobias först?
Jag gör som chilenarna. Kom upp i gruvan. Alltså.
Kom upp på gruvan och sen gör slut.
Ja, faktiskt. Alltså, det här går inte om hon håller på att trycka på knappar men inte sina egna. Det här funkar inte. Nej.
Var nere i gruvan så att säga och sen så ligger hon med Candy Crush. Ja, det är ju halv sex.
Jag tycker också. Alltså. Ja, jag vet inte. Det är inte min kort.
Man hör knappandet.
Game over, säger jag.
Vad säger Josefin Crawford?
Nej, men jag tycker bara mobilförbud i sovrummet. Det är vad jag tycker. Det är väl inga konstigheter. Det är bara att komma överens om. Och det är bra både för sexliv och även för sömnen. Det är inte bra att ligga i telefonen och titta på sängen.
Nej, jag har aldrig telefonen på sängen heller.
Nej, men det är verkligen jättedåligt. Jag gör det väldigt ofta, men då får jag också jättesvårt att sova och så vidare och så vidare. Så de få gånger jag faktiskt tvingar mig själv att nu lämnar jag telefonen på nedervåningen, går upp och lägger mig, då är det jättebra.
Du går ner för att hämta telefonen.
Nedervåningen.
Ja, alltså Josefin tog faktiskt orden ur min mun, för det har till och med gjorts studier på det här att par som har med sig mobiltelefonen in i sovrummet, så man ska bara kolla lite Facebook eller vad det nu är, har mycket mindre sex än de som inte har mobiltelefonen i sovrummet. Det är dokumenterat, så det här är liksom en folksjukdom man upplever. Sen kan jag tycka så här, det är 2016, hon är fast i Candy Crush, bara det är en anledning att göra slut, men det är en annan diskussion.
Så, ja, är det egentligen? Jag tycker det är ganska relevant.
Men mobilförbud i sovrummet.
Spelar inte tillräckligt moderna spel.
Mobilförbud i sovrummet, det är jag helt med
mobilförbud i sovrummet. Men vad är det för tjej? Alltså, hon ställer ju normer. Hon är ju superegoist.
Jag tror inte ens hon fattar det själv. Nej. Hon har fallit in i ett mönster och jag tror inte ens att hon tänker på det. Det är därför han faktiskt måste sätta ner foten här.
Han har skämt bort det.
Ja.
Jag tror hon tycker det är lite mysigt att ligga där i sängen och gejma lite innan hon ska sova.
Ja, herregud, ligga och gejma så att någon håller på i grottan eller gruvan eller vad. Så det låter väl alldeles utmärkt.
Men är det det verkligen? Om man, alltså, kan man fokusera på Candy Crush samtidigt?
Fokusera och fokusera.
Hej ho, hej ho, in i gruvan går.
Ja, vi fastnar någonstans i gruvpasset.
Ja, men jag vill bara säga en sak. Jag kan ju förstå det här att man på kvällen vill varva ner och kanske ligga i soffhörnan med telefonen en stund och bara chilla. Det tycker jag man kan få göra. Men sen när det är dags för liksom sängen upp, och jag säger upp då eftersom ja, jag går upp för trappan, men borsta tänderna och gå och lägga sig, då liksom lämnar man telefonen.
Man ska vara allvarlig med detta, tycker jag, därför att sociala medier och mobiltelefon, det är ett missbruk. Alltså det här, när det går över gränsen så gäller det faktiskt att göra tydliga regler. Det är nästan alkoholismbehandling på det där.
Alltså,
ja, absolut stopp i vissa zoner och vissa tider kanske till och med.
Kan du inte bara ta upp det och säga förlåt? Bara säga det att alltså, det här är studier som tyder på detta och detta och vi kan inte vara ihop så länge du inte ser mig.
Ska han ställa ultimatum då? Så här, om inte du går med på ett mobilförbud i sovrummet så gör jag slut.
Men det känns lite hetsigt.
Men han är väl nästan
det känns
där.
Också lite osexigt. Det är bättre att bara...
Men hur är hon då?
Jo, men man behöver inte gå så aggressivt fram. Alltså, han säger åt henne så här, men nu testar vi det här, vi lämnar mobilerna. Och så förför han henne och så kommer hon fatta sen. Gud, det här var ju jättemysigt. Så tror jag.
Så vad ska jag göra då? Borde Oliver göra slut? Nej, säger du.
Han kan väl göra som hon gör. Nästa gång som hon jobbar på honom kan
hon
så kan han, om hon gör det, kan han plocka fram en fia med knuff eller någonting. Bara för liksom visa så här kul.
Men ena han håller upp det som en brick med en butt. Låla om bricka.
Precis.
Och Jossan, jag slut. Men, inte jag slut.
Nej. Bort med telefonerna och sen så bara en superförförisk härlig session.
Fexeus.
Jag håller bara med.
Tack. Hejsan, jag heter Julia. Jag har en storväxt kollega som ockuperar toaletten flera gånger om dagen. Efter att han har varit där så är det hemskt att gå in efter honom. Han sitter verkligen och råbajsar där inne. Det är bromsspår och luktar sura kemikalier en halvtimme efter att han har varit där. Vi har toaborste. Jag fattar inte varför han inte använder den. Han är ganska pedant och städad vanligtvis. Sen är det som att han blir ett monster så fort han låser toadörren. Vi är dessutom inte så många på jobbet, så att skriva ett anonymt brev blir bara konstigt. Har ni några smarta tips eller måste jag konfrontera min kollega och hans kontorsbajsande? Undrar Julia. Vad säger Fexeus?
Låt mig återkomma. Jag tänker.
Jussan, vad säger du?
Men jag tänker bara sätta upp en stor lapp på insidan av toadörren. Att liksom röj bort alla spår.
Men det var, det var ju det som inte gick, sa hon ju.
Varför inte göra det på toalocket, under toalocket?
Ja, men jag menar att jag tror inte det satt några... Jag tror kanske den här snubben inte tänker på att han gör de här spåren. Men om man skriver det på en lapp att ta bort spåren i toaletten. Alltså, bara påminn om det.
Vi topsar din avföring och skickar analysen till Birmingham.
Så alltså, kan reda också på vem skriva på lapp. Men stor lapp på toan tror jag på i alla fall.
Okej, okay, vad säger Tobias Persson?
Nej, men man kan väl... Ja, vad svårt det här var. Gud, man kan väl döda honom. Nej, men vi kan, man kan väl... Nej, men,
det är instinkt. Fast instinkten när man
nej,
kommer in.
Jag tror man kan skicka sådana här, om man förklär det i allmän informationsutskick att vi på företaget, vi har haft besök av hälsovårdsmyndigheten och vi ska göra följande grejer. Alla här måste göra detta. Ni som bajsar och ni som, ja, som råbajsar får gärna sådär. Så att det kommer i en allmän klausul. Så att kamratens genomgång. Har alla fått det här mejlet som vi har fått från chefen? Bara.
Men det blir ganska alltså, vanlig hyfs att använda toaborste. Vem har inte använt toaborste? Det är bara att säga rakt upp och ner till honom. Är det inte det? Alltså,
jo.
Säger du Jossan?
Jo, jag stör mig lite på en sak i det här brevet. Att hon skriver att han är stor.
Stor växt.
Ja, vad har det med saken att göra?
Ja, det är intressant. Det,
jag tycker det känns lite så här... Det, stör hon sig
hon
på honom?
Stör på sig att han är stor.
Ja, och
han har mer tarmar, det är det jag tror.
Ja, men då blir jag ju lite så... vad är det hon... Hon kanske stör sig på honom,
hon stör sig på storväxta personer.
Ja, eller
hon tycker att han är äcklig för att han är storväxt.
Ja, och det tycker jag inte om.
Nej.
Nej.
Nej, fick du lite banna, Julia. Mm. Vad säger du, Fixius?
Alltså, min första instinkt var ju det Josefin var inne på, att det finns ju till och med färdigtryckta som skyltar och lappar man kan liksom sätta upp på toaletten, bara för allmän hygien. Men eftersom hon inte vill göra anonyma meddelanden...
Vad är det för skylta? Kan du läsa det här från nära? Eller? Nej, din men, mamma jobbar inte här? Eller?
Nej, men det finns alltså lite lustiga på rim om att man gör rent toaletten efter sig. Vad som
på rim?
Ja, det funkar alltid bättre. Nu har jag hört. Mm. Ingen aning. Men
här ska hon... det vara nice. Ja, men...
Jättebra! Ja. Där är svaret.
Men alltså, plocka upp ditt bajs. Ja, det är väl lite väl, tycker jag. Då kommer det
börja
lukta ännu mer.
Ja, men komma in med en plastpåse.
Här luktar skit och korv och ister. Visst gör det ont en kroppar brister. Ja. Om inte den funkar.
Ja, då funkar inget.
Nej,
då funkar faktiskt inget. Jag tror inte han begriper den grejen. Han bara tyckte, man bajsar bara. Man tror
om att man kan greppa en toalettborste så greppar han inte lyrik. Nej.
Köp en sån där spray också.
Men annars kan man ju bara säga att många, hörni, jag måste ta upp en sak. Jag vet inte, det är någon av oss som gör det. Men ibland är det otroligt äckligt inne på toaletten. Mm. Kan vi inte bara alla ha som rutin att när vi har varit muggna, att vi ser till att den är fräsch, att den går därifrån. Det måste man ju kunna säga på ett måndagsmöte eller något.
Mm.
Ja.
Du borstar ju på firmafesten. Varför kan du inte göra det på toaletten? Oh. Det har du också. Det rimmar ju inte.
Nej.
Det är bara en dålig ovits.
Fast det är bra med dåliga rim.
Ja, det är det.
Det är kul.
Tack för era tips. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Helen. Jag vill inte tala om för min 20-åriga dotter att jag dejtar någon. Men personen jag dejtar bor inte i samma stad som jag och min dotter vill veta vad jag gör när jag åker iväg. Jag tycker inte det är hennes ensak. Måste jag förklara för min 20-åriga dotter att jag dejtar, berättar Helen. Vad säger Tobias Persson?
Spontant nej, hon behöver inte berätta någonting för sin dotter.
Ska hon ljuga?
Nej, men hon kan ju bara...
Vart ska du åka?
Ja. Skit du i det, om du vill ha ett arv.
Okej, okay. Josefin Kraffer.
Nej, jag håller inte med Tobias här. Först, alltså när det står dotter så, då börjar jag tänka på ett litet, liksom ett litet flickebarn.
Mm. Men 20-åriga dotter.
Men nu är det en 20-årig dotter och jag tror att det kan faktiskt vara bra, även om hon inte vill det, så tycker jag hon ska tänka ett varv till, att det kan vara rätt bra att berätta att hon dejtar.
Mm.
För om det här växer och blir någonting mer, så kan det komma lite som en chock för dottern om hon inte har berättat. Och dessutom så är det väl rätt kul. Jag har en son som är 20 och vi har precis kunnat börja prata om sånt här med killar, tjejer, kärlek, känslor. Nej, inte blommor och bin så mycket, men alltså just den grejen. Och jag tycker det är fantastiskt att kunna prata om sånt. Sen behöver man ju inte gå in på detaljer och blommor och bin då, tänkte jag, utan lite mer så att ja, men jag dejtar och dottern kanske tycker det är spännande och kommer med något tips och råd. Alltså, det kan bli en schysst grej.
Mm. Fixius, vad säger du?
Ja, nu vet vi inte vad hon har för relation till sin dotter. Jag tycker att det låter som att den är lite distanserad bara på det här. Men jag tänker om man vänder på det. Nu vet jag inte om hennes dotter bor hemma eller inte. Men så att hennes dotter börjar försvinna väldigt ofta. Verkar lämna stan och åka iväg. Men du, var tar du vägen varannan vecka? Så här? Du är borta flera dagar i sträck. Och hennes 20-åriga dotter ska säga, skit i det du.
Mm.
Jag vet, hur skulle hon ta det? Skulle hon tycka att det var helt okej? I så fall har de ju en extremt distanserad relation till varandra.
Men inte sagt att hon säger jobba. Skit i det. Nej, det var ju Tobias Persson som sa det.
Jo, absolut. Men min poäng är att skulle hon vilja att hennes dotter informerade honom om det här, just för att hon är borta så mycket. Det är det handlar om, att hon är borta och dottern vet inte var hon är någonstans. Så att hon kan ju fundera lite på det. Men så är det, eller så är det så att de är fine med att ha en distanserad relation till varandra, och då har hon ingen redovisningsskyldighet. Mm.
Varför vill inte mamma berätta det här, tror du, Josefin?
Kanske är rädd för att... Ja, hon kanske vill vänta tills det är helt hundra säkert. Att hon på något vis tycker att det blir lite pinigt om hon säger att jag dejtar den här killen och det är så härligt och spännande. Och så går det åt skogen. Hon kanske tycker att det är jobbigt. Men även där tror jag att dottern kan vara någon slags stöd. Så jag förstår inte riktigt varför hon inte vill prata med dottern.
Jag håller också med om det, förlåt. Jag vill också bara påpeka att det finns absolut utbytesmöjligheter där. Och broar att bygga mellan mor och dotter. Men att jag känner av princip så behöver inte dottern ha rätt. Hon kanske vill träffa en kille några gånger och känna hur det känns. Min egen mor vet, jag har träffat en del män genom åren. Har jag fått veta. Ja. Nej, men förstår ni. Så, jag har inte sådär fått liksom... Vad var du i helgen? Jag var ute och sådär, träffade några kompisar och åkte till Varberg. Så att jag tycker inte att hon måste bara berätta någonting. Men om hon kanske är borta under flera år så här och alltid åker iväg och inte berättar, då blir det ju konstigt. Det håller jag helt med om.
När ska man berätta för sina vuxna barn att man dejtar då?
Dagen innan bröllopet.
Fick en inbjudan bara till det. Ja. Fixas, vad säger du?
När ska man berätta för dina vuxna barn? Min äldsta fyller ju 16, så jag återkommer till dig med den frågan om 2 år.
Okej. Okay. Men du skulle inte berätta det om du hade börjat dejta?
Jo, det skulle jag. Alltså så här, när det kändes som att det var på riktigt.
Ja.
Först då kände jag att jag skulle ha någon meningsfull information. Om det inte fanns någonting annat som gjorde att det var bra att de fick veta det i förväg. Till exempel att nu kommer jag bo på Irland ett halvår. Alltså då kan det vara bra att tala om varför.
Jag har en teori att när man är superförälskad så vill man berätta. Då måste man berätta för folk. Man kan inte hålla det inom sig. Så hon kanske inte är superförälskad.
Nej.
Men jag lite känsligt det där kanske. Det var rakt inte vad jag skriver. Men det kan vara så. Det behöver inte vara så.
Nej.
Men inte det är en sån här tonårsskriv.
Nej, det tror jag inte.
Jag tror inte.
Jag känner i alla fall att det är en stor
skillnad.
Vi blir
aldrig äldre än 16.
Blir vi inte? Jo, det blir 20. Bostad. Får jag säga min sak någon gång?
Säg det just.
Jo, men det jag vill säga är att det är väldigt stor skillnad på att berätta för ett barn som fortfarande är ett barn och en 20-åring. Jag har ju 2 barn med 10 års mellanrum, och om jag skulle dejta en kille så skulle jag ganska lätt kunna berätta det i ett tidigt stadie för min 20-åring, för det spelar inte honom så stor roll. Nej. Men jag skulle inte berätta det förrän jag, som du säger, känner mig riktigt kär och att jag känner att det är något på gång för min 11-åring.
I det här läget, berätta ja eller nej, Tobias? Ja eller nej?
Nej, inte än.
Berätta ja eller nej, Jossan?
Jo, men gör det!
Okej, Henk Pexius, ja eller nej, berätta.
Helt upp till henne, beror på vilken relation hon vill ha med dottern.
Var det ett ja eller nej då?
Men hon vill ju inte ha en dålig relation.
Okej.
Då får hon berätta.
Jag tolkar det som ett nja.
Tack. Glasklart nja.
Och här har vi brev från Tove. Hej panelen. Min bästa väninna har helt slutat kontakta mig. Hon svarar aldrig när jag ringer och verkar nästan medvetet ignorera mig. Hon flyttade till en annan stad för 2 år sedan och pluggade, och då blev det naturligt att vi inte hördes av lika ofta. Vi höll fortfarande kontakten och inget verkade ha förändrats. Men sedan några månader tillbaka så har hon helt slutat svara. Nu har hon dessutom flyttat tillbaka till staden där vi har växt upp. Vi har varit vänner sedan vi var små barn, och ibland har vi haft perioder när vi inte hörts av på ett tag. Men aldrig på det här sättet. Hon ringer inte upp trots att jag har hört av mig många gånger. Jag saknar henne jättemycket men vet inte vad jag ska göra. Borde jag fortsätta vara envis tills jag får ett svar, eller ska jag försöka släppa henne helt trots alla år av vänskap? Vad säger Tobias Persson?
Jag tycker du ska försöka träffa henne ansikte mot ansikte och fråga. För det här är ju uppenbarligen något som gnager och gör ont i brevskrivaren. Mm. Och en vänskap som man känner så mycket för, tycker om man ska kunna leta upp var hon bor och kanske inte under natten knacka på, men alltså konfrontera. Gå fram på stan eller på den personens jobb och säga hej, jag har mejlat dig, jag vet inte om du har fått mina, kanske bytt mejl till och med, men jag saknar dig. Kan inte, alltså bara få känna av. Jag tror inte hon ska bara ignorera, för det blir för mystiskt.
Josefin Crafoord.
Jag tycker också hon ska konfrontera och fråga, vad är det? Har jag gjort något? Vad har hänt? Alltså, för det är ju någonting som har hänt. Och man vill ha ett svar. Sen om den här kompisen bara har tröttnat på henne eller vad det nu är, alltså bara ja, att det inte är någonting, men att hon liksom känner att hon har växt ifrån henne eller någonting, då kommer ju det på något vis visa sig. Men jag tycker man kan kräva ett svar ifall det är så att det är något som den här polaren är sur på eller så.
Fexeus.
Jag tycker inte hon ska konfrontera henne personligen, och jag tycker heller inte att hon ska avkräva ett svar, för det leder inte till någonting. Utan vad jag tycker hon ska göra är att skicka ett meddelande där hon förklarar ganska noga att hej, jag, som du säkert vet, har jag sökt ett antal gånger, jag saknar dig jättemycket som vän, antingen har du inte haft tid att höra av dig eller så har det hänt någonting. Om jag har gjort någonting så, för att såra dig, så beklagar jag det, det har aldrig varit min mening. Jag kommer inte att fortsätta jaga dig utan kommer att lämna dig i fred, men vill du fortsätta ta kontakt med mig så hör gärna av dig, och sen backa.
Men, ja, du håller inte med om det, Tobias.
Jag hör vad du säger, men det finns en risk med teknologi som vi alla vet. Att tänk om hon har verkligen bytt mailadress eller har någon slags spamfilter så hennes mail aldrig har kommit fram. Det kan vara så.
Skicka ett brev då.
Varför kan man inte prata muntligt?
Jo, men det tänkte jag också.
Och man kan också gå fram till vederbörande. Man kan gå fram utan att konfrontera. Man kan bara råka vara där med ICA-kassare. Men hej, du har handlat. Hej, det var länge sedan. Man kan också råka hamna och bara liksom, ska vi ta en fika? Och då känner man kanske av vad som har hänt.
Men bästa väninnan, de har växt upp tillsammans och de har småttingar och börjat mejla. Varför inte kontakta?
Därför att det här kan vara väldigt jobbigt för den andra personen. Orsaken till att den andra personen inte har svarat är för att hon inte har pallat, för hon vet inte hur hon själv riktigt ska ta den här
situationen. Men kan man inte avkräva det av en riktigt god vän?
Jag tycker det här fina meddelandet som Fexan just la upp, vad fan är det? Hallå? Vad är det med dig?
Vad gynnar det om hon redan...
Men gynnar? Man
visar
vill ju
att man bryr sig, att man är känslomässigt engagerad.
Hon har gjort av sig jättemycket och får inget svar. Till slut blir man så här, okej, nu får du ut med språket.
Det ger ingen bättre relation att hon börjar bråka med henne.
Nej, fast man vill inte trippa på tå med sina kompisar.
Man kan väl ändå få
ärkänna... Men de är ju inte kompisar längre, det är ju det som är hela problemet.
Men de har ju varit det, de är inte kompisar längre för att en bara har simmat ur bild.
Precis, och det sämsta hon kan göra då är att komma och börja anklaga den här personen och ställa den mot väggen.
Bara det var precis.
Nu är ni ovänner, det tycker jag bara.
Nej, men vi är aldrig ovänner, vi bara diskuterar.
Ni kan ju mejla varandra.
Ja, jag har redan börjat faktiskt.
Nu har vi gått för långt åt andra hållet. Hon ska inte anklaga, inte kräva svar. Det är inte liksom Sivert Öholm eller Sverker Olofsson. Utan bara, jag tycker att hon har ändå rätt att få träffa en person, och så, då kanske det är vederbörande säger, vet du vad, du har gjort mig besviken nu i 5 år och du har gjort detta och detta utan att tänka på det, så därför vill jag inte träffa dig igen. Okej, då vet du åtminstone det och kan gå vidare med den sorgen.
Men kanske hon är rädd för att hon ska liksom avkräva henne, vad är det jag har gjort då? Men du har gjort det och det, så kan hon inte riktigt kan formulera sig. Men har inte bara en alltså, vill man inte bara som bästa vän bara säga så här känner jag?
Jo, och det
fysiskt
tycker jag...
i ögonen. Jag fattar ingenting. Jag mår dåligt av detta. Jag känner mig sårad. Jag förstår inte varför du inte hör av dig och så vidare. Och tack så mycket, så känner jag.
Absolut.
Och sen vill man inte säga någonting, så boom.
Och då kan man åtminstone välja, okej, men då kommer vi inte ses mer.
Men det var ju det som var mitt förslag.
Nej, du vill att man ska mejla ju. Jag menar i konfrontation, träffa dem, fysiskt. Old school.
Men innebörden var, det viktiga är det, var innebörden det? Att inte liksom avkräva svar, utan att det bara, om det har hänt någonting så be om ursäkt för det. Jag är inte
fast
det nu.
Fast det är också så här, om det har hänt något, be om ursäkt. Varför då? Man vill ju först veta vad som har hänt. Jag vill inte be om ursäkt för något som har hänt som inte är mitt fel.
Fast det viktiga är väl snarare, vad är det du vill? Du vill ha en god relation, inte nödvändigtvis. Det du jagar efter, det är att du på något sätt ska ha rätt i någonting.
Nej, absolut inte. Men jag vill inte be om ursäkt för saker.
Det kan man väl bjuda på. Det kan
ni börjar ta till hyggen
här. Men de är ju inte riktiga kompisar längre.
Nej, okej.
Okay. Men det vet inte,
hon inte. Det Tobias.
Jag tycker hon ska ligga med henne. Nej, jag vet inte. Förlåt, det var helt fel. Nej, men jag tycker råka träffa henne runt hörnet och sen bara känna av stämningen. Sen behöver hon inte mer störa.
Tack. Ett brev från Paolo som skriver så här. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag har köpt en hund nyligen. Den var några år gammal när jag köpte hunden och jag har bara haft den i några månader. En väldigt märklig sak är att den skäller på mörkhyade personer. Jag har försökt få den att sluta, men det hjälper inte. Det har satt mig i många jobbiga situationer, speciellt eftersom en familj i området där jag bor är mörkhyade. Dessutom så sätter det mig i olika jobbiga situationer, som sagt. Det värsta är ju att folk kanske tänker att jag har uppfostrat hunden till det här, vilket jag inte har. Borde jag sälja hunden eftersom det inte verkar gå att träna bort hans rasism? Undrar Paolo. Korta svar vill jag ha. Vad säger ni? Bör han sälja hunden? Flexius?
Nej, det behöver han inte göra. Därför att vad Paolo inte tänker på är att han ser ju vilka hunden skäller på och inte skäller på. Men alla andra som träffar hunden, den träffar den ju bara just då. I antingen ett skällande stadie eller ett icke-skällande. Men de har ingenting att jämföra med. De ser ju inte att den skäller på oss, men inte på personen där. Alltså de drar inte den slutsatsen som Paolo gör. Så han kan nog liksom vara lite lugn och trygg där. Men med det sagt, gå till en hundskötare och få hjälp med att träna.
Söv ner den.
Ja, och träna bort det här.
Josefin Kraft
på sig. Jag tror inte det är så enkelt. Alltså, det kan ju vara att de åker tunnelbana eller buss eller något och så får hunden då syn på en mörkhyad och bara... Alltså det blir ju väldigt, väldigt jobbigt. Jag kan ju säga så här att jag har haft, eller min mamma har haft en papegoja med samma problematik.
Alltså som hade lite Tourette. Men papegoja har ju inte egna ord för dem. De bara upprepar vad de har sagt i ert hem.
Nej, men det spelar ingen roll vad den sa. Den attackerar långa, mörka män.
Okej. Okay.
Så att
långa också?
Långa mörka män, okay. Och långa män. Men långa mörka män var värst. Långa män var näst värst. Eller, och så män var dåligt. Så helst bara jag och min mamma. Alltså, jag levde med den här papegojan jättelänge. Men det var verkligen jobbigt. Alltså, vi kunde ju inte bjuda hem folk. Då satt den i buren och bara skrek.
Okej. Okay. Vad säger Tobias Persson?
Jag hade nog svårt att ha en hund som, även om Henrik sa att personerna som blir skällda på vet ju inte om den är skäll eller inte skäll. Men de personer med hunden då, Paolo, går i grannskapet och går förbi fem stycken ljushyar, bleka, och sen kommer en svart familj. Och sen kommer, alltså, det, förr eller senare kanske de lägger ihop ett pussel.
Ja, det är sant.
Och att det är Paolo som då har uppfostrat hunden på det sättet.
Exakt. Jag tror det är svårt att komma kring. Och vad köpte han den liksom på SS? Vad fick han?
Jag vet inte vad.
SD-kennel.
Ingen aning. Alltså, men det är ganska, alltså, jag har ju hört det att man tränar. Alltså, polisen i Sydafrika, apartheidregimen, även belgiska Kongo, så tränade ju upp hundar för att gå mot svarta. Alltså,
men jag tänker två saker. Det kan ju vara
vapen.
Så. Tränad. Att i
du kan träna hunden till vad som helst.
Ja. Okay, ja. Eller så kan hunden ha blivit illa behandlad av en mörkhyad person någon gång tidigare. Mm. Men jag tänker så här, kan man inte hitta en mörkhyad Cesar Millan typ som kliver in?
Är det en hundsort?
Nej.
Nej, jag visste inte heller.
Det är den här dog whisperer, alltså den här mannen som talar med hundar, som bara kliver in i folks hem.
Cesar Millan är en person?
Ja, okay. Känner du inte till honom?
Det lät som en hund.
Men det lät som en Thighmaster, namn på en sån här...
Pitbull, Cesar Millan.
TV-chock-guy.
Nej, jag tror inte jag har blandat ihop det. Nej, han heter Cesar Millan och han är jättebra. Han kan alltså ta tag i de mest problematiska hundar och få dem liksom... på rätt köl.
Mm. Men du var faktiskt inne på någonting då, för jag har pratat lite grann med djurexperter inför det här.
Och det var ju det som hade hänt papegojan, vill jag bara säga.
Ja, precis.
Apropå det här långa mörka män. Det var ju att det var en lång mörk man som hade fångat papegojan i djungeln en gång i tiden.
Mm. Flera djurexperter säger så här att hundar verkar rasistiska beror antagligen på att de inte har mött folk med just det utseendet under sin uppväxt. Eller att de reagerar främlingsfientligt. Eller att hunden har varit med om en traumatisk upplevelse som sagt av någon liknande utseende. Ja, med liknande utseende under uppväxten. Ja. Detta är enligt djurets expert. Och det är inget konstigt egentligen. Du kan ju träna en hund till vad som helst. Ja, hundar är ju inte smarta.
Då borde du gå och träna om.
Alla som säger att hundar är så kloka, de är ju inte det.
Jo,
de gör ju vad de blir tränade
nej,
till.
Men nej, så är det inte. Nu,
de har ingen värdegrund.
Nu tar du det lugnt, Anders.
De gör åtskillnad på folk. Vad är straffen på en pudel idag?
Alltså det finns jättesmarta hundar och jättedumma.
Okej. Okay.
Chihuahua smart.
Skaffa ett nytt djur tycker jag.
Sälja hunden.
Antisemitisk hamster eller något annat trevligt.
Sälja hunden eller någonting.
Ja, sälj hunden.
Sälj hunden.
Cesar Millan eller Fredrik vad nu heter den svenska varianten.
Okej, okay, Fexeus.
Se om du kan hitta någon som tränar om den, annars sälj.
Tack. Här har jag ett brev från Erik. Hejsan Dilemmapanelen. Jag har en inneboende. Vi kände inte varandra när han flyttade in, men vi har lärt att känna varandra hyfsat väl de senaste månaderna. Mitt problem är att jag är ganska säker på att han står och lyssnar på mig när jag tar hem tjejer. En gång klev jag ut ur mitt sovrum direkt efter en åktur så att säga, och då stod han mitt i hallen och såg jävligt skyldig ut. Jag har dessutom hört honom utanför min dörr när jag har haft över tjejer andra gånger. Jag har inte tagit honom på bar gärning, men jag är ganska säker på att han tjuvlyssnar när jag har sex. Det jobbiga är att vi har skrivit kontrakt i nästan ett år till. Jag vill skita i vårt kontrakt och försöka skicka ut honom en gång, men jag måste ju sätta dit honom i så fall. Dessutom så kommer det bli dålig stämning om han vägrar. Borde jag ändå försöka riva hyreskontraktet, undrar Erik, som blir störd. Vad säger Fexeus?
Ja, men då måste han ha på fötterna. Och då kan man köpa små trådlösa webbkameror som han kan montera i hallen utanför sin dörr. Och så kan han helt enkelt se om sin roomie är där och spionerar och tejpar det. För då har han ju liksom fog för det här. Men annars blir det väldigt svårt. Annars kommer det bara stå ord mot ord.
Smyg, filma den inneboende, tycker jag. Så säger jag, Crawford.
Jag är inne på det här med att gillra en fälla.
Mm.
Han tar hem en tjej. Kan ju vara en tjejkompis till och med. Mm. Fast rumskompisen vet inte om det. Så går de in på rummet och så börjar de göra lite ljud där inne. Och sen så bara rycker han upp dörren. Så att rumskompisen liksom inte hinner flytta sig.
Står han där med en strutformad Dagens Nyheter?
Eller hur? Det är det han gör. Med liksom doningen i handen. Men alltså, det går ju inte. Det är så jävla ofräscht. Alltså, han måste ut, den här människan.
Vad säger Persson?
Jag tycker de ska bjuda in honom istället. Han vill ju vara med uppenbarligen. Jag tycker han känner sig utanför. Släpp in killen för fan.
Han är utanför.
Han är fysiskt utanför. Det är där han är. Han vill in i gemenskapen, tror jag. Nej, men vad fan. Man måste kunna snacka med honom eller säga liksom att ni har tjejer hemma, kan inte du... Alltså...
Problemet är ju hyreskontraktet här. Han kan ju inte köra ut honom. Han, nej, vet att han verkar inte ge sig.
Den... Kan man inte bara ändra hans beteende och säga, snälla, det känns... Jag har svårt liksom att...
Fixar ju så att man kan inte ändra en annans beteende. De måste ändra sig själva. Ja.
Precis, men däremot så jag menar, om han...
Menar du att man ska skrämma honom till tystnad genom att säga att... Kan man visa att man har satt upp de här kamerorna utanför dörren?
Nej, men det jag tänker är att man kan få hemfridsbrott eller någonting. Jag vet inte, i och med att han står och smyger runt för dörren. Men en film kanske inte funkar som bildbevis. Jag har ingen aning.
Men
det jag funderar på är också så här, hur mycket bevis har han? Han tycker sig ha hört killen utanför dörren.
Mm. Och så han ser skyldig.
Han har sett honom i korridoren en gång. Och det kan ju vara så att den gången var han i korridoren av en slump. Och de låg och gökade inne. Måste han hålla på att ligga med brudarna? Hans inneboende är där då.
Alltså, men ska han styras av sin inneboende?
Men han har ju valt att hyra ut halva sitt hem till någon. Då får han ju skärpas lite. Så kan man också se det.
Så att han inte ska ta hem tjejer för att han har inneboende?
Ja, så får han be dem vara lite tysta då.
Ja, men lite grann. Alltså, om han har tjejer
eller så
hem skitar så jäkla...
ni honom.
Ja, det gör jag också.
Om han har tjejer hem så jäkla ofta och hans kompis är i samma lägenhet och så här, ja, där står du sig skyldig ut. Ja, men ni har ju samlagat 10 timmar. Alltså, det är svårt att inte ta in det i sin liksom...
Hans kompis har försökt göra allt för att inte höra någonting. Exakt, liksom. Han har är ändå.
Men alltså, är det inte lite grann så här, det är som folk som tittar med kikar på andra sidan husknuten eller som ligger och tittar och ska se ut, titta på honom och håller på. Alltså, titta då, lyssna då. Alltså, problem ja. Nej, gör inte det. Men problemet är väl deras. Ja. Alltså, det är väl de som har stort issue om man står i strumplästerna och med strut och lyssnar.
Fast det är ändå
alltså,
jobbigt om just det där precis utanför dörren med struten. Det är ju fan inte okej. Okay, alltså.
Man får väl tänka på vad man säger.
Men det är jättebra, de kan börja använda hans namn.
Precis.
Då blir han ju helt psykad. Kan inte du kalla mig för Roger?
Alltså, det där med att ha en inneboende överhuvudtaget verkar ju rätt jobbigt.
Nej, du är emot
faktiskt.
Det.
Ja, eller jag är inte emot det. Det är ju praktiskt ekonomiskt. Men,
okay. Men du ska riva hyreskontraktet och hitta på en anledning. Det är det han frågar, ja eller nej?
Nej, ta ett snack med honom.
Ta ett snack med honom, Jossan.
Ja, jag tycker som sagt, gillar en fälla och kom på honom på bar gärning.
Okej, Fexeus.
Ta ett snack med honom och se så att det verkligen är som han tror att det är.
Och sätt upp kameror utanför
dörren. Ja, om det behövs.
Tack.
Skicka in ditt dilemma. dilemma@mixmegapol.se.
Ni har varit så jätteduktiga idag. Tack så mycket Tobias Persson för att komma hit.
Danke. Eller varsågod.
Ja.
Ja.
Och bitte schön.
Bitte schön heter det.
Man ska säga det. Och sen tack så mycket Josefin Crawford.
Tack. Auf Wiedersehen.
Tack så mycket Anna Fexeus.
Frau Hesse sind Röntgenassistentin.
Var det någon slags SS-kommando?
Nej, det var den enda meningen jag lärde mig under 3 år på tyska. Det betyder fru Hesse är röntgenassistent.
Okej, jag tror att sett röntgenassistenten på tåget. Nej, ingen sån.
Nej,
okej. Hörrni, ni är välkomna tillbaka imorgon igen.
Trevligt.
Ja, samma tid, samma kanal.
Juhu.
Vi hörs igen imorgon.
Hejdå!
Hejdå!
Nu startar fotbollsfesten på Circle K. Testa våra nya French hotdogs och dressingar med smak av hela fotbolls-Europa. Italiensk parmesan, nederländsk ostdressing och engelsk sour cream and bacon. Just nu köper du en för 35, två för 59 eller fyra för 99. Vilken är din vinnare?
Vi ses på Circle K i sommar.